Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det finns så mycket roligt att säga om våra tarmar. Det kanske man inte tror. Men ett exempel är att vi alltså har 1 kilo bakterier i våra tarmar. Jag måste bara upprepa detta. 1 kilo bakterier. Jag menar,
minst.
Vad väger en bakterie?
Inte så där jättemycket, men de är rätt många de här bakterierna. Ja, det är flera hundratals miljarder.
Nej, men det är helt galet. Vi har 1 kilo bakterier i våra tarmar. Och en intressant sak är att vi människor, vi delar ju 99,9% av vårt DNA, eller hur, med varandra,
doktor Mikael?
Ja. Vet du? Ja, det är klart att du vet. Vi delar inte mer än 25% av likheten i sammansättningen av vår tarmflora.
Ja, det är alltså att DNA är mer likt än bajset.
Ja, exakt så skulle man kunna säga. Och det är precis det Läkarpodden ska handla om idag. Skärmen med tarmen.
Hur ofta ska man gå på? Hur ofta ska man gå på?
Och avslutningsvis, så här är det.
Doktor Mikael,
ja.
Hur kan skärmen vara så... Nej!
Hur kan
skärmen vara så intressant? Hur kan tarmen vara så intressant?
Ja, det är vår kunskap om den tilltar. Och jag tänker tillbaka lite på vad vi har gjort här i Läkarpodden. Vi har sitter här och pratar om enskilda sjukdomar och olika organ. Och ju mer vi pratar och ju längre vi kommer i det här, desto mer ser vi hur saker hänger ihop.
Och tarmen har jättemycket med resten av vår hälsa att göra.
Ja, och det är ju framförallt som vi hör varenda gång i det här immunologiska systemet. Det som påverkar oss, alltså vårt försvar mot omgivningens alla faror och hur vi hanterar liksom vår värld. Ja. Och det gör vi då, det gör vi inte med ett organ i taget, utan saker hänger ihop. Jag vet inte, för några program sen pratade vi om huden, då var det kroppens största organ och man pratar om att det väger 2 kilo. Och ibland så säger man att tarmfloran är kroppens största organ. Och det är 1 till 2 kilo rena bakterier. Mm. Man undrar ju hur kan det vara och hur kan det hänga ihop så här? Men det här är det. Och den här lever sitt eget liv. Det är alltså en föränderlig massa.
Men visst blir man helt fascinerad över att kroppen funkar så bra som den gör ändå? När man tänker på varenda liten, superliten bakterie som liksom hänger ihop med allt annat.
Ja, som en del i det stora hela. Ja, de här olika systemen är fantastiska.
Men
därför är det ju inte konstigt att det någon av och till går fel också.
Nej, men precis. Det gör det ju. Mm. Men man får ju en helt annan respekt för kroppen om man inser om man liksom någon gång bara skänker en tacksamhetens tanke till att det funkar så bra som det gör.
Ja.
Eller hur? Men visst är det så att man forskar mer och mer, har jag läst någonstans, just kring tarmen och tarmfloran och bakterierna, ja, bajset liksom.
Ja.
För att det betyder så mycket för vår hälsa.
Ja, så är det verkligen. Men jag tror att man forskar i större grupper, rent generellt så kan man säga att man forskar i större grupper och det blir mer och mer slående hur saker hänger ihop. Vi har pratat om inflammation, kronisk inflammation, och där är immunsystemet väldigt aktivt. Tarmen är ju det mest aktivt immunologiska organ som vi har.
Så vänta, stopp. Vad betyder det egentligen? Du menar, jag tolkar det som att du menar att tarmen är den som har mest att göra med vårt immunförsvar.
Ja, precis. Det har effekter på allting annat. Och det är, för att ta några exempel bara så, som för att visa att det hänger ihop. Det är den här kroniska inflammationen. Vi har den i huden när man pratar om hudsjukdomar. Vi har den i tarmen när man pratar om inflammationssjukdomar där. Vi har den vad det gäller hjärt-kärlsjukdomar. Vi har inflammation i kärlväggar där de här åderförkalkningsplacken och förträngningarna sätter sig. Därför det finns en irritation. Och allt det här hänger ihop med immunsystemet som då aktiveras, som föds och börjar och moduleras om i tarmen. Till stor del beroende på vad vi stoppar i oss.
Men vet du, doktor Mikael, då tänker jag så här, du brukar ju vara så himla, vad ska jag säga, negativ mot till exempel olika typer av kosthållningsprogram, ska vi kalla det för det, eller dieter då om man säger så.
Ja.
Du brukar vara så här, nej men LCHF, alltså att man äter nästan inga kolhydrater med mycket fett, det är inte bra. Du tycker att man ska äta liksom lite mitt i lagom tallriksmodellen hela tiden allihopa. Men kan det inte vara så då, om det är så att vi är så olika i våran tarmflora och om det är så att det påverkar vår hälsa så mycket, kan det inte vara så att för vissa så är det superbra att hålla en viss diet?
Ja, men vad skönt att du säger det. För vissa är det superbra och då ska ju de göra det. Men det är därför det är det jag menar, att man ska inte köra ner sina idéer i halsen på alla människor då, utan låta den enskilda individen välja. Och det kan mycket väl, alltså det är nog så, det finns olika mediciner, olika förhållningssätt för olika personer. Och låt det så vara. Sen finns det en normalvariant. Många människor landar inom på samma ställe vad som är normal mat eller mat, näringsintag och inte. Med ganska små variationer. Och ett av skälen till att jag har vänt mig emot många av de här sakerna som du tar upp, det är det här fenomenet att om en grej, ett läkemedel, en medicin, en kosttillskott, ett födoämne är bra för oss, så måste det dubbla av det vara dubbelt så bra. Eller 10 stycken apelsiner är 10 gånger så bra. Eller om jag tränar dubbelt så hårt så blir jag dubbelt så stark. Den här typen av resonemang är felaktigt. Det fungerar inte på det sättet. Och då tycker jag att har man en grupp, jag har ätit alla, jag har 22 olika dieter till exempel. Och LCHF, nu får det enkelt skott för mycket här. Men det är ju
men det är för att det är ett enkelt exempel.
Ja, ja. Och det är det enda som passar mig. Ja, men då har du ju testat och kommit fram. Men att dra den slutsatsen att då är det bra för alla. Det är där man begår ett fel.
Okej, men då vänder jag på frågan, för det tror jag nog att det kan man nog förstå och vara med på det du säger nu. Men om jag vänder på frågan så här, kan man påverka sin hälsa med sin kost?
Ja, absolut, det kan man med säkerhet.
Kan man påverka sjukdom med sin kost? Kan man bli friskare från sjukdom med sin kost?
Absolut. Precis. Sen vet vi ju, då tar vi bort från födoämnesallergier och att man ska låta bli äta det man är allergisk emot och sånt där. Ja, men det kan man absolut. Och det vet man ganska väl. För att det finns ju specifika då tarmsymptom. Det är ju alltså med uppkördhet, alltså bullrighet, gaser. Det kan ju bero på att man inte kan hantera de födoämnen som man får i sig, och så bildas det gas av bakterierna, så kan man inte ta hand om det. Eller att man slemhinnan mår dåligt, alltså den som innerklädseln på tarmen, och då blir det fart på tarmen, då får man diarré och då rinner det ur en. De tillstånden är ju välkända. Det är ju inte bra att ha diarré eller att vara uppkörd eller sånt där. Men det varierar ju från person till person vad man tål och inte tål. Och där finns det ju allmänna råd att göra. Att man kan ta vilka exempel som är, de gäller inte för andra. Det mest konkreta exemplet hade vi väl senast när vi pratade om hud, som vi nu vet också är ett väldigt immunologiskt aktivt organ. Om man ska säga 90% av psoriaspatienterna mår bra av ljus och ultraviolett strålning, och 10% mår dåligt. Då ska inte alla ha det. Och det är lika så.
Men det kan vara värt att testa om det är väldigt många som mår bra.
Och det var bara ett exempel från ett annat organ. Och då kan man säga att alla, om man mår bra av apelsiner eller någon form av frön eller något kolhydrater till exempel då, eller olika former av kolhydrater. Vi kommer att komma in och prata om probiotika och prebiotika och vad de här är.
Jag har ingen aning om vad det är, men vi kommer väl dit.
Ja, det gör vi. Och vad som är bra och dåligt. Alltså. Där vet man på ett ungefär vad man ska börja och testa sig fram till. Och det tycker jag är helt naturligt. Men sen just det här devisen att samma modell för alla människor. Nej, Det tycker jag verkligen inte.
Men det har vi ju bevis för nu när vi vet att 75% av vår bakterieflora i tarmen ser olika ut. Så att det är ju bara, det är ju en majoritet. Men då, om vi börjar med tarmfloran och tarmbakterier och så här, vad är det vi pratar om exakt?
Vi pratar om ungefär 1000 olika arter av olika bakterier. Och de här bakterierna, de är ju av godo.
Är det det som är i tarmen? Förlåt.
Inuti tarmen.
Hur lång är tarmen?
Den är 7-8 meter ungefär. Det finns olika uppgifter. Men alltså...
Vet du hur långt det är?
Ja.
Alltså, det är typ 8 stycken till det.
Ja, nästan. Och så kommer tjocktarmen till det också. Ja, men och själva
stjärten. Men du, okej, okay, så vi pratar om en 7-8 meter lång tarm med tusentals olika bakterier.
Men man kan säga att 90% av den här består av en 30-40 arter. Kanske ännu fler. Så att variationen, det finns väldigt många, men den stora bulken är 30-40 sorters bakterier. Sen finns det då 960 andra som förekommer lite mindre, om man uttrycker sig så.
Okej, okay. Men alla de här bakterierna, när man växer upp så får man ju höra sen, nej, akta dig, då kommer det bakterier, det är ju någonting dåligt.
Ja. Alltså, för, nu, här får ju tankarna till spännande studier och saker. När man har tittat till exempel på barn som föds den vanliga, naturligt, den vaginala vägen och med kejsarsnitt. Mm. De får olika bakteriekulturer i tarmen.
Nej.
Och då, så är då, alltså, då är det en ökad sjuklighet för de som föds med kejsarsnitt.
Nej.
Därför att man får alltså inte från bakterier ifrån slidan till exempel, framförallt då, och en del kommer väl från ändtarmen också.
Vadå, så att när bebisen passerar genom slidan
så får den,
pressas ut,
så får den bakterier från mamman.
Så får den, så bara slämmas det på en massa bakterier på kroppen som liksom tillgodogörs i
som gör att du får
kropp
tidigt, och då får du alltså en
men det är ju bara utanpå, det ligger ju bara utanpå.
Men det kommer in och det kommer ju in. Det är ju nära och barnet har ju en mun, så att det kommer ju säkert in.
Men ändå, det är superfascinerande.
Ja. Och det där blir ju problematiskt. Och det här är svårt att veta vad som är hönan eller ägget. Med tanke på att alltså, på de sista 30 åren så har kanske kejsarsnittfrekvensen ökat från 5% till 17%. Mm. Och det finns andra skäl till det. Därför att mammorna har blivit äldre. Mammorna har blivit tjockare. Mer riskgraviditeter och sådana här saker. Så det finns skäl till det.
Men sen är det ju också så att spädbarnsöverlevnaden har ju också ökat. Ja. Sjukvården har blivit bättre. Mödradödligheten har vi fått ner. Så att jag menar, det finns ju... allt hänger ihop.
Det gör ju det. Ja. Men då hänger det ihop också med tarmen. Och då har man ju testat det här. Att man, och det här, alltså det finns studier gjorda när man smörjer in barn med sekret från slidan till exempel, som är förlösta med kejsarsnitt.
Ja.
Och då får man en normal tarmflora, så kan man mäta det här.
Du skämtar.
Det är inte då.
Det är så mycket spännande information.
Ja. Och inte nog med det. Dessutom har man nu börjat med den forskning som kommer, har man börjat utveckla biomarkörer, alltså prover man kan ta i blod för att se hur tarmen mår, hur inflammatoriskt aktiv den är. Så snart kan man ta liksom ett blodprov och säga att du mår så här och så här, du måste tänka på det, och du ska äta lite mer sånt där. Så kan framtiden se ut.
Är det sant? Ja. Men det borde man ju kunna göra nu.
Ja, men nu, man kommer...
Jag tyckte det var mer spännande det där med att man smörjer in bebisar med sekret från slidan.
Ja.
För att de ska få bakteriefloran.
Ja.
Att det är så spännande.
För, det blir ju ibland, det finns ju skämt kring det här. Och jag vet inte om man får raljera på det här, men då får vi väl kanske klippa bort det. Men det var en av de roligare grejerna som faktiskt, som Robin Williams sa. Han sa någonting, it's very odd or peculiar that they have a waste plant so close to an entertainment area. Och det finns ett skäl till det.
Waste tanks.
Waste plant.
Aha.
Alltså, hur kommer det sig att slidan och anus sitter så nära varandra?
Jaha! Nu! Oj, det satt långt inne. Förlåt, Dr. Mikael. Nu kände jag mig inte som klassens smartaste. Men,
Nu finns det ju liksom, nu ska saker finnas på rätt plats. Så har man bakterier, har man tarmbakterier i ett sår, då får man svåra infektioner.
Ja, men exakt. Det är
precis, men de saker ska vara på rätt plats. Men de är ju aktiva i rätt miljö. Så det, men att det här spelar roll, men att det varierar är ju väldigt spännande. Och att det nästan varierar mer än vad vårt DNA gör. Så jag visar ju din digniteten av den, vad ska jag säga, den immunologiska kraften som finns i tarmen. Så att det är inte bara liksom, det är inte bara bajs och skit det där. Det är saker vi måste ha för vår överlevnad.
Ja, men precis. Ja, men jag är med på det. Men jag är fortfarande konfunderad eftersom man alltid, ja, men precis som du sa, liksom, lite bajsbakterier på ett sår, det är ju en katastrof. Ja. Liksom. Så att det är också dubbelt. Det, det är lika viktigt som det kan vara farligt.
Ja, rätt sak på rätt plats.
Rätt sak på rätt plats. Jag måste bara ställa en fråga angående det här med om bebisar som föds via kejsarsnitt eller vaginalt. Att det, då är ju, har ju de olika tarmflorer då, på grund av hur de har förlösts.
Ja, i alla fall i det korta perspektivet om man kollar liksom första månaden och så.
Okej, okay, men och, rättar det där till sig sen? För du sa att barn som föds med kejsarsnitt blir sjukligare.
Ja, alltså i det korta perspektivet så finns det en del som talar för att det är på det sättet. Mm. Men det där kan det justera till sig. Det beror också på lite på vilket sätt och hur man umgås med barnet framöver. Så det är så många faktorer. Är det större risk för tidig död och sånt där? Nej, det är det inte. Så har man i alla fall inte vetenskapligt kunnat visa. Mm. Men man kan visa att bara genom på vilket sätt man förlöses så påverkar det vår bakterieflora. Och det är väldigt intressant. Vilket vittnar om den stora vikten av att ha det normalt och hur man kan störa det här. Allt ifrån åka på resor, ändra kosten, äta antibiotika i onödan när man som påverkar tarmen då jättemycket, äta kött som har behandlats, djur som har behandlats med antibiotika som i sin tur förändrar våran mag-tarmflora.
Man ska vara lite noggrannare kanske än vad vi har varit hittills.
Man ställa krav på, och det gör man ju bättre mer och mer på den föda vi stoppar i oss då.
Men jag tänker så här, om man nu har en bakterieflora som inte är i sin ordning, säger vi. Man kanske är jättesjuklig av sig. Man kanske har fötts med kejsarsnitt. Kan man, och du sa så här, det rättar till sig efter ett tag, men kan man göra någonting liksom utifrån för att rätta. Om du har en knasig tarmflora, kan du gå till doktorn och få den fixad?
Kan man transplantera bajs? Är det du frågar, i alla fall är det jag hör. Aha. Och det håller man på med och kollar. Ja, alltså i det normalförlopp, det är ju, kan ju vara svårt. Man måste ju veta att den som då ska ge bort sitt tarminnehåll är frisk. Det kan ju finnas baksidor med sånt där. Men i teorin är ju tanken god att man skulle kunna till personer som har en störd tarmflora komplettera med rätt bakterier. Vi har det i probiotika som till exempel mjölksyrekulturer och sånt där av olika sorter som en del tycker att är bra funkar. Och det kan det göra kanske. Har du en normalt fungerande tarm så behöver man ju inte överdosera det här heller. Så då man kan ta en kapp.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Eller man kan ta 10 eller man kan ta 100 kapslar. Nu är vi där igen. När företag vill ju naturligtvis sälja så mycket som möjligt, i synnerhet när det är kosttillskott och det kostar pengar och sånt där. Och man har visat...
Men probiotika, mjölkprodukter, dricker man inte bara, tar man inte en kopp fil då?
Nej, det är ju speciella bakteriekulturer. Det är...
Som man tar som tabletter?
Eller kapslar och sånt där.
Och när gör man det? Probiotika? Vad har man för problem med tarmen då?
Det är en del tar det, som sagt, i förebyggande syfte. Tar det kanske en tablett en gång, eller en kapsel en gång om dagen, och tycker att det ska vara ett bra för att hålla en normal tarmflora.
Okay.
Och en del tar det bara när man har blivit sjuk. Och det kan väl vara sådär. Har man en bra kosthållning då, som jag säger, varierad, vad nu det är. Mm. Jag är ju mycket för det här med en allmänt varierad medelhavskost med mycket frukt.
Och grönt och fisk.
Och fisk. Ja. Och det är ju jag för. Mm. Principiellt sett. Sen är jag inte mer precis än så.
Nej, men det kanske räcker. Okej.
Probiotika. För livet.
För livet. Ja. Bra namn. Du, men är det alla de här dofilus och syfilus?
Ja, precis.
Syfilus.
Nej, inte med det annat. Nej, men de är olika. Förlåt. Och de här har ju alltså... Vi har ju kört mycket med intensivvården för att man har patienter får mycket antibiotika och man ska försöka återställa. Och det har inte blivit någon succé. Men där är det nog så att patienterna är så pass sjuka att det här räcker inte. Och det blir fel. Och det blir fel balans. Jag vill än en gång betona att det är ju balansen som är det viktiga. Men att man kan tillföra lite av det här. Sen finns det ju prebiotika, att säga det här, för att före livet, eller alltså, och det är sådana, till exempel fibrer brukar man kategorisera, eller väldigt långa kolhydrater som är väldigt bra för tarmen av andra skäl, som dels ger den en bulk, ger tarmen en rörelsemöjlighet.
Men det är väl också så att de livnär sig på det, bakterierna?
Ja, lite grann. Ja,
ja, har jag läst.
Ja. Och sen förut så räknade man inte energi på det där. Nu har man börjat räkna, så här, förut, då sa man att de har inget energiinnehåll. Och nu har man ändrat sig på den punkten. Nu har det nog det. Så fibrer i allmänhet, jag bara säger det, för att det här med att man ska ha... Det är ju bra om man har en rejäl volym på avföringen. Det är ganska bra. Och då tarmen behöver något att jobba med, särskilt om man har bekymmer med den. Det finns några få undantag med IBS. Ja, få undantag, säger jag. Det är världens vanligaste sjukdom.
Ja. Men vänta. Nej.
Jag
försöker bara hänga med.
Ja.
Lyssna. Du menar alltså, vi äter fibrer.
Ja.
Och det är bra, för det är näring till bakterierna. Och vi ska äta ganska mycket fibrer, för då får vi stora bajskorvar i tarmen. Och det är bra.
Ja, precis.
Var är det du sa?
Ja, lite, det tycker jag att man kan säga. Men sen så finns det då just vid IBS, så kan ju fiber, för mycket fibrer
bli jobbigt
och ja, bli gasbildning också.
Men det
också.
Vet man ju om man
och
har IBS.
Och gasbildningen uppstår ju, det är ju bakterierna som gör gasen. Men vad det gäller, och det finns mycket studier här, så att det några går bra vad det gäller att man kan byta och man kan ge, alltså när jag pratar bajs så pratar jag ju att man ger någon annans tarmflora till en som har en defekt.
Men har man provat det här?
Ja, och det har man provat.
Teoretiskt? Både
och. Eller, man har provat det på olika sätt vid olika tillstånd. Det är det som är det spännande.
Men får jag bara fråga en sak, hur gör man det? Hur transplanterar man bajs? Alltså öppnar man magen eller sväljer man bajs eller stoppar man in det i stjärten? Eller?
Ja, man kan antingen ta det i kapslar så att man får i den övre vägen, eller så kan man spruta in det bakvägen då.
Det är alltså någon annans bajs?
Ja, precis. Och det behandlas lite på vissa sätt. Och så.
För jag tänker att det ska vara farligt att svälja
någon annans
bajs.
Ja, precis. Då måste man ju ha friska människor och se till att man inte sprider andra sjukdomar. Ja. Och sådär. Men det har man gjort. Och då har man med begränsad framgång. Men man har gjort det på äldre som har en Clostridium difficile infektion, och det får man ofta, det kallas bara för klostrider kan vi säga, och det får man ofta om man har fått antibiotikadiarré. Du har behandlats med kraftiga antibiotika, slår ut tarmen och så får du, då växer en bakterie över. Det blir många i den gruppen. Det blir väldigt mycket AIK-are istället för ett blandat gäng med spelare, så får man mycket av en och samma sort. Och det blir inte bra. Och då det var bara en liknelse.
Så fel bild i huvudet fick jag just nu. Men okej. Okay,
Men alltså att en bakterie, det finns en grupp av en som det blir för många av. Det blir obalans efter att du har...
Det där känner alla igen. Om man har ätit antibiotika och inte blivit dålig i magen, så är det ju bara gratulera. Jag tror att många känner igen det här med att äter man en kur antibiotika så blir det stökigt i magen. Man kan ofta få andra grejer också plötsligt.
Och har man då mycket stora livshotande grundläggande problem med såna här infektioner. Mm. Då har man testat på en grupp äldre människor, på många äldre, och ta frisk tarminnehåll från andra patienter och installera det i tarmen med god effekt.
Men att man, så att det hjälper mot antibiotika-diarré?
Till exempel, ja. Så det hjälper ju inte vid alla tillstånd, men hittills har man kunnat visa att det hjälper vid ett par. Men det är ju inte alldeles enkelt att hantera, det förstår ju alla. Men det här är ju intressant med, det ger oss ju en kunskap och förståelse för att vi måste ha en balans. Det är samma sak som jag har sagt så många gånger förut, det är inte bra med för mycket av något, utan det måste hänga ihop. Men ibland så får vi ju alltså bristtillstånd av alla de sorter, och då ska det substitueras förstås.
Mm. Men du, finns det, jag tänker så här till exempel, finns det någon koppling mellan tarmen och... Alltså vi har ju konstaterat att det finns en stor koppling mellan tarmen, bajset och den fysiska hälsan överlag.
Ja.
Finns det, det här kanske är världens dummaste fråga, finns det någon koppling mellan tarmen och den mentala, psykiska hälsan?
Om man har en dålig balans av bland vad det gäller i bakteriefloran, kanske som en nyföding, du kommer inte ut den normala vägen, säger vi nu, det här nu hårdare ett exempel, så att du första månaderna av ditt liv har en lite mer kronisk inflammation. Då finns det teorier där man tänker sig att den här kroniska inflammationen påverkar blod-hjärnbarriären. Du kan få alltså kronisk inflammation i hjärnan, och det finns ju flera tillstånd där man har kronisk inflammation som då ger ångest, depression, ADHD, som är alltså en förklaringsmodell varför det skulle finnas en överrepresentation vid de här tillstånden, som skulle, alltså där en systemsjukdom kan leda till en helt annan ett tillstånd. Som eksem och ADHD. Mm. Inflammation ger en psykisk påverkan som du var den du frågade efter.
Ja.
Ja, och då tänker man sig alltså den här förklaringsmodellen, alltså att ett tillstånd som ger en ökad inflammation oberoende av vad, kost eller någonting annat, eller en genetisk defekt eller en speciell genetisk predisposition som gör att du får en inflammation som tar sig in i centrala nervsystemet, som påverkar utvecklingen av detta, som ger en störning och kan ge psykiatriska tillstånd.
Så att om man ska hårdra det, hur tarmen mår, det påverkar dels hur frisk man är, dels hur sjuk man är, men också olika egentligen, alltså det påverkar också den psykiska hälsan.
Ja, det kan det mycket väl göra. Och då, som sagt, det finns många exempel på det här. Dels med vad det gäller eksem och psoriasis, så att man finns en samsjuklighet då med inflammatoriska tarmsjukdomar som påverkar slemhinnan och ger dem bekymmer, som till exempel vid ulcerös kolit eller Crohn.
Men då borde man ju egentligen alltid, oavsett vad man har för symptom eller oavsett vilken sjukdom man drabbas av, så borde man ju alltid kolla hur tarmen mår.
Ja, och det vet man ju om man har symptom då, så att säga. Och vi blir bättre och bättre på att, som jag pratade om tidigare, om det här med biomarkörer. Alltså det finns speciella blodprover, ämnen som ökar vid inflammation till exempel, som kan tala för att det här är en inflammation från tarmen, för de här, det är en speciell markör för det och sånt.
Men ska man kräva det? Oavsett om man får någon sjukdom, ska man då säga så här, är ni gulliga att kolla mitt bajs också?
Ja, det ska man ju om man varit utomlands och det finns direkta infektionssjukdomar. Annars är det här mycket på forskningsplanet. Mm. Men det visar igen alltså den här, hur de olika organen hänger ihop och hur olika bajs innehåll och sammansättning av tarminnehåll, hur oerhört mycket det påverkar våra liv.
Men kan man se på något sätt själv, genom att, alltså, innan man går så långt så att man frågar en doktor, kan man göra egna tolkningar av hur man mår? Inte vet jag, genom att kolla in bajset,
till exempel. Det där har vi haft uppe förut, och då kommer vi till distinkta sjukdomar som är lite, alltså då har vi en sjukdom som gör att du får en ökad, alltså ta kolera, alltså får en enormt ökad fart på genomströmningen.
Då får man diarré.
Och då får man svåra diarréer och vätskeförluster, så det, sådär. Så det kan man naturligtvis göra. Och äter man vissa saker så kan det forma bajset, eller om du har en skada på bukspottkörteln så får du vitt bajs.
Just det. Men det har vi pratat om. Men nu pratar jag så här. Om du äter normalt och allting är ungefär normalt, tycker du. Man är trött ibland och pigg ibland. Alltså sådär, som livet är.
Ja.
Men så vill man ändå liksom... Finns det någon så här facit? för bajset? Alltså, ett facit bajs, kan man säga så?
Ja, alltså det där har pratats mycket om, just när man har, i och med att man pratat om transplantation och överförande av tarminnehåll från en person till en annan, så har man försökt leta upp, alltså, vem är normal?
Det bästa bajset, liksom.
Ja, vem har det bästa bajset? Och det har man nu, och det finns lite regler för det där, sammanställningen. Så det, men det är ingenting som är satt i system, utan det är på forskningsplanet. Vad ska det innehålla? Vilka bakterietyper? Det för lite för långt, tror jag, det här programmet, att rabblar upp 30 olika bakterier som bör ingå.
Det är ingenting man kan se med blotta ögat. Nej, det är inte så att jag kan ta en span ner i toastolen.
Nej, det kan
en
du inte.
Men då är bara så här, ja, ser bra ut.
Nej, men då kan du nog, nej, det kan du inte. Men du kommer väldigt långt genom att kolla konsistensen.
Ja, men berätta då.
Nej, men alltså, du ska inte vara absolut stenhård och det kommer kluttar, eller du känner att du aldrig är färdig. Det ska inte vara blodigt, det ska inte vara svart, det ska inte vara rött. Det ska vara normal och det ska inte vara vatten och det ska inte vara blod. Det ser man ju direkt. Och då vet man att någonting är fel, men det måste... inte. Och det finns ju mediciner som gör det här och det finns sjukdomar som gör det här.
Mm. Men i ett normalläge så ska det alltså vara helt medelmåttigt.
Ja, då är, ja just det. Då,
medelmjuk,
det är
medelhårt, men mår man, medelstort. Men,
och framförallt.
Medelfärg, ja, medelbrunt.
Ja, det vill säga det ska vara balans. Det ska vara biologisk balans. Det är ju det vi pratar om. Mm. Men man vet ju väldigt väl, liksom, det är väldigt så här, sällan att jag mår toppen, men nu har jag sett skiten här och det här ser inte bra ut. Jo.
Nej, men det förstår jag. Men jag tänkte det bara, det vore roligt om det fanns ett facit bajs. Men då är det bara liksom ett vanligt bajs då, kan man säga. Men om man då vill
det finns alltså på, men har ju letat upp såna här fantastiska på ryska och bulgariska steppen där de lever så länge, där de äter mycket yoghurt.
Just det
här är ju, alltså det finns väl andra saker som varierar också. Det är som att det är bara yoghurt, annars är det exakt lika. Det är det här med studier, hur man jämför studier. Det är klart, det finns andra förutsättningar också.
Men här
har man alltså tittat på att är det då man har liksom, syrade födoämnen som är de speciellt bra i deras, gör det att man lever längre? Ja, det kanske det gör. Det skulle kunna vara så när man tittar på sådana här observationsstudier. Man förstår inte sambanden, men man bara ser att alltså, det var väldigt vad länge de levde. Mm. Vad kan det bero på? Så att visst är det spännande, men det kräver en hel del. Man får inte gå på alla larmrapporter eller förklaringen som man läser i tidningen, att ät yoghurt så blir du 110 år, så har man någon gammal gubbe som sitter på en sten på steppen och liksom sånt, det där går man ju inte på.
Säg inte det. Du, hur kan vi själva påverka vår tarmflora?
Det gör vi ju alltså naturligtvis då dagligen, men framförallt genom att det finns ju några saker man ska undvika. Det är bara så, rökning har ju påverkat även på tarmen, det är inte bara lungorna, märk väl. Och mediciner vi stoppar i oss framförallt. Och något som man vet så här i jultider, vad är det bästa sättet? Vad är det bästa jag kan göra då? Är det något jag kan stoppa i mig? Nej, men rör på dig. Har du käkat den där julmiddagen och vad ska jag nu ta? Ska jag ta en liten nubbe för att få igång matsmältningen? Ska jag ta lite någonting för att pigga upp och få sätta snurr på sakerna? Ta en promenad. Absolut det bästa.
Men vadå, blir man bajsnödig då eller?
Ja, du får motilitet, tarmens motilitet ökar, ja. Rörelsen, prepulsionen, peristaltiken stimuleras av fys.
Så att om man har svårt för att bajsa, alltså det finns ju de som är förstoppade, tänker jag. Om de går ut och går en lång promenix, hjälper det?
Absolut.
Vad bra. Varför är det ingen som har sagt det?
Jo, men det måste jag ha gjort förut. Men det är fullständigt så. Så att det kan man vara väldigt säker på. Jag skulle säga någonting annat som jag tyckte var spännande. Apropå, jag träffade ju en väldigt intressant person här om sisten. Hon hette Alice Svensson och var med i Idol och 2008 tror jag det var. Och då visade sig, hade hon fått reda på sent om sidor att hon har en enäggstvilling i Vietnam.
Ja, nu
och
vet
då,
jag.
Och då satt vi och pratade om det där, jag och Alice då. Kan du visa något kort på den här? Visst. Och de såg inte speciellt lika ut. Och då tänkte jag, jaha, hon kanske inte har fattat det här. Men hon verkar ju skärp, men vet du vad enäggstvilling är? Och då tittar hon bara, hörru du, jag har full koll på det där faktiskt. För, och så redogjorde hon för det, och hon har varit ut föremål och varit med i olika studier. Mm. Pratat med läkare, genetiker om vad det var, för de blir ju intressanta som personer. Mm. Så att det var helt klarlagt att de är enäggstvillingar. Och så tittade jag på kortet, och de var inte speciellt lika. Och hon var kortare då, systern.
Men det ska ju inte, så ska det inte vara.
Nej. Vad drar man då för slutsatser av detta? Jo, där ser man ju vad omgivningen kan göra av genetiskt identiska personer. Och då kommer omgivningen, och då kommer jag till matintaget, kosten i Vietnam och Sverige. Tarmflorans sammansättning är inte likadan. Är det inte spännande sånt här?
Ändå. Nej, men det är helt galet. Ja. För det ska ju vara så att enäggstvillingar är ju, det är ju samma genetiska uppsättning.
Ja, ja.
Så det ska ju, de ska ju inte kunna bli olika långa, tänker jag.
Nej, men det kan man ju om någon svälter, någon har ett annat.
Såklart, ja, men självklart.
Ja. Och det vittnar återigen om kostens betydelse. Och andra, inte bara det, utan det finns ju andra. Om man kan ju frysa eller vara utsatt för föroreningar eller vad som helst.
Va? Eller bli skadad eller vad som helst, ja, självklart. Men ändå, kosten, det skulle, är det din slutsats att det är den största enskilda påverkningsfaktorn?
Alltså det är en väldigt, ja, precis. Och det här är ju ett spännande fält då naturligtvis, att se då hur varierar när vi nu har pratat om tarmflora, och hur ser det ut här, hur var det skillnaden från det ena till det andra och så vidare.
Tänk att 7-8 meter bajs tarm skulle kunna vara så spännande, Dr. Mikael, att prata om.
Ja, det är kul. Alltså, det påverkar så mycket. Det påverkar vårt psyke, det påverkar vikten, det påverkar risken för vissa sjukdomar och förmodligen massa saker som vi inte ens vet om ännu detta år, 2017.
Ja, som snart ska bli 2018, så ska vi inte passa på att önska alla ett gott nytt år.
Ja, det gör vi.
Ta hand om era tarmar, kompisar. Puss och kram.
Kram så mycket.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.